Detta är sanning i Sverige, Per. Det jag sagt nu.
Jag räcker aldrig en tum från ett annat Kate där hos oss den permissionen.
Men att det hela här är helt som polisen har hittat på.
Ja.
Det är konstigt för att den första som nämnde Kates namn av er.
Ja, jag fick en spekulation mot Jansson.
Spår återvänder till förhören för att hitta nyckeln till fallet raggarmordet.
Jag har fått de väsentligaste uppgifterna, sen måste man ju själv tänka sig in i hur det kan ha gått till. Man är inte tappad bakom en vagn som man kan räkna ut om man får dra och be hur det ska se ut.
För en sak har förändrats efter att de här förhören först gjordes.
Kunskapen idag om riskerna för falska erkännanden och så är mycket större än vad den var 1979 på 80-talet.
Spår har tagit del av en stor amerikansk undersökning.
There have been these high profile examples of group false confessions in the United States.
Med hjälp av DNA vet man idag att över 250 fall av falska erkännanden skett i USA.
Many of the cases I studied were cases where entire groups of people were freed by DNA tests because they all confessed falsely.
Vad är sanning och vad är lögn? Hur har förhören egentligen gått till? Spår ger er vår förklaring. Där även den göteborgare ni tidigare hört nu ställer upp och berättar om sina minnesbilder av vad som hände kring den rosa Cadillacen och Bo Göranssons kropp 1979.
Har man varit med om en sån här allvarlig händelse så borde man vad fan komma ihåg det.
Det här är Spår. Raggarmordet. Avsnitt 5. Sista delen. Med mig, Martin Jonsson. Och mig, Anton Berg.
Ja, vi har idag 1981 och det är den 7 januari. Och framför oss här har vi Lotta.
Spår har nu levt med historien om raggarmordet i över ett år. Vi har pratat med vittnen, släktingar, familjemedlemmar, journalister, jurister, arkivarier, handläggare, poliser. Vi har letat efter vittnen genom att ringa runt hela Sverige till personer med samma efternamn. Och vi har träffat tre av de raggare som dömdes och som hävdar att de är oskyldiga. Ja, vi har även varit i kontakt med nästa generation, alltså barn till flera av dem som varit inblandade, som har kontaktat oss. Det här är en historia med sår som ärvts vidare. Det finns fortfarande så mycket rykten och halvsanningar kvar där ute, och det är så för att det här fallet aldrig blev uppklarat ordentligt.
Vi har ju tidigare pratat med dig, Lotta, om den här branden i Malmö 1979.
Den här historien har ju inte någon teknisk bevisning. Den börjar som ett rykte. Polisen får tips från en raggare om att huvudvittnet Lotta, en 16-årig flicka, vet något. Och därefter får man en stor mängd olika historier, erkännanden och nekanden, ett pussel av röster som tillsammans bygger upp polisens förhör och slutligen åtalet. Och utan teknisk bevisning är det alltså i förhören man rimligen bör anta att en lösning kan finnas. Och när spår går igenom grundmaterialet avslöjas en utredning som har stora brister och där hörsägen, rykten, motsägelsefulla uppgifter, rena lögner och logiska luckor leder fram till fällande domar som antagligen inte skulle hålla idag. Vi kommer visa hur det går till när Rolle, Rick och Jeppe och de andra raggarna fälls och varför dagens advokater menar att det var fel. För kom ihåg hur vagt det hela börjar. Vittnet Lotta, hon är då 16 år gammal och hon bor ensam i en lägenhet i Helsingborg. Lotta var en del av raggarkretsarna i Malmö och hon påstår att hon vet vem som bränt ner raggargården.
Ja, jag kan säga att jag så gott som vet var ute ur bilen från Malmö, så det var väl Raduns och Rick Söderholm och Johannesson.
Skulle de ha varit utanför bilen i Malmö?
Ja, framme alltså vid gården.
Hur kan du nu helt sitta och säga det här? Vad har du för belägg för ditt yttrande?
Jo, på grund av att han är chaufför och han skulle aldrig vågat för det första. Jag tror inte de har tagit med honom upp på en sån grej. Och Forsberg, han är alltid så enormt full när han är ute, va? Så jag skulle aldrig tänka mig att han hade tagit med honom upp. Alltså. För han är så enormt fumlig och grejer. Och full brukar han alltid vara så han inte kommer ihåg Bert. Och Jepson, alltså, han är en skit. Han är, alltså, han är rädd för allting. Allt och alla. Så han tror jag inte skulle vågat på. Så de alltså, jag skulle kunna tänka mig uppe vid gården, det hade varit Rick, Sederholm och Radunz och Johannes. Och det är de som har någonting med i det gänget, alltså.
Kate då?
Kate har jag inte sett, alltså. Jag kan inte svara på det.
Här hör vi hur Lotta alltså resonerar sig fram till vem som är med. Och här hade ju fallet kunnat läggas ner. Det här är inte vittnesuppgifter, det här är ett vittne som spekulerar.
Men två av raggarna som hämtas in till förhör, Brylis och Forskan, de erkänner att de varit med när granbacken antänds. Och med erkännanden blir läget ett helt annat för polisen.
Brylis, som säger sig ha kört bilen, tvingad av Rick Sederholm, tar sen tillbaka sitt erkännande. Vi kan inte höra hur han först erkände. Det skedde först i polisbilen på väg in till förhör. Och när det sen tas upp på band så har det inte sparats. Men så här låter det när Brylis förklarar varför han sen tar tillbaka erkännandet.
Ja, jag har inte kört på in alltså. Men varför berättar du den historien i början? Och det är uppgifter som sedan stämmer med flera andra berättelser som vi har fått.
Jag har försökt hitta på det så tröstar ni 23 månader för att de säger ljög när jag hämtar mig strövstor på sig. Det ljuger så, han kom in till mig på jobbet.
Men du måste väl samtidigt vara medveten om att om du nu hittar på detta som du säger så sätter du dit en massa andra människor då i en dålig position. Förutom att du själv också blir skyldig. Till en sak som du då enligt den berättelsen du nu lämnar skulle vara helt oskyldig till.
Ja. Jag blev så rädd så jag tänkte man inte för då. Alls.
Men det måste väl i alla fall vara bättre att tala sanning och då visar sig att det är riktigt.
Ja, detta är sanning i Sverige på. Det har sagt nu.
Forskaren, han erkänner också. Det är ett erkännande även han sen tar tillbaka. Han nekar sen helt till att ha varit vid raggargården vid brandnatten. Tack vare de gamla kassettbanden som spår hittade i Malmö stadsarkiv kan vi höra hur forskaren förklarar varför han först erkänner för åklagaren Kai Kalin som nu håller i ett senare förhör.
Men att hela här är helt som polisen har hittat på?
Ja.
Nej, men Kai ser honom också.
Det kom in när Jansson, jag vet inte om han har något personligt med Kai, men han berättade att han ville ha Kai till att vara skyldig till två mordbränder. För annars ställde och började spekulera att Kate var med och följde hans linje.
Nämnde Jansson Kates namn?
Ja.
Ja. Det är konstigt för du var den första som nämnde Kates namn av er.
Ja, jag fick den spekulationen ut i Jansson.
Ja. Men sen efter det så nämnde även Christer Kates namn.
Jag kan inte svara för Christer.
Nej. Du kommer troligtvis att uttala för falsk tillvitelse. Om någon av dessa blir frikänd, så kommer du att uttala för falsk tillvitelse.
Forskarens erkännanden innehåller detaljer som är helt felaktiga. Han berättar till exempel att bilen ska ha körts ända fram och in på gårdsplanen till raggargården, som då ska ha varit nedsläckt.
Vem talar om för dig hur bilen hade kört?
Det är inga svårigheter att välja ut en väg från Malmö till, från Helsingborg till Malmö.
Nej. Om ni körde på platsen då?
Fanns bara ett alternativ.
Varför det?
Det ritades upp en skiss. En väg hade vi passerat. Sen sa jag att vi hade kört upp och ställt oss på vägen till motorgården. Den smala vägen hade vi inte gjort så.
Nej, i själva verket pågick en fest med över 100 deltagare där just då. Men förhörsledaren upplyser alltså forskaren om att det här är fel, så då kan han bygga om sin historia.
Sen när vi körde andra vägen som han pekade ut som vi skulle kört, så blev det bekräftat att det skulle finnas möjlighet att vända.
Vem tar det?
Jansson, jag såg någon busseplats eller något liknande. sen drog jag den slutsatsen att den snabbaste vägen mellan två punkter är en rät linje. Och så hade jag ställt bilen.
Vem talade om att bilen kördes upp på vändet då?
Det kan man väl själv förstå om han sitter vid ratten och han lär oss ett eldsflammor på höger sidan.
Ja.
Den förlängda Furyn som hela den här historien cirkulerar kring ägs av två personer. Den ena är Leif Jeppsson som ni hörde i avsnitt 2 och som senare också döms. Men forskaren, han pekar ut den andra ägaren. Alltså, han erkänner att fel ägare var med vid branden. Men det är fullständigt omöjligt att den andra ägaren skulle kunna vara med. Han är, som vi har berättat förut, just då gripen av polisen för ett helt annat brott.
Men i förhörsrummet är åklagaren bara intresserad av de där detaljerna som forskaren ändå fick rätt i sitt erkännande. Till exempel detaljerna kring Molotov-cocktails.
Vem började tala om Molotov-cocktails?
Det kom in i samband med att han misstänkte Kate för mordbrand.
Vem nämnde ordet Molotov-cocktails?
Jansson, alltså att de hade haft det. Kate.
Var det Jansson som nämnde ordet Molotov-cocktails?
Ja.
Är du säker på det?
Han kanske inte nämnde ordet, men han sa att det hade förekommit flaskor med bensin i.
Jansson nämnde flaskor med bensin i.
Mm. Och det måste bli Molotov.
Ja, känner du till?
Ja, de har ju sett överallt på TV. Ja.
Polisen lägger också stor vikt vid att forskaren i sitt erkännande sagt sig vara rädd för bröderna Rick och Kate Cederholm och för att avslöja historien. Är det så att han nu tar tillbaka för att han har blivit hotad av bröderna Cederholm?
Nej, men de har sagt så här. Själv har Forsberg känt viss avsky för vad som skulle kunna hända honom. Det är att han blev tvungen att säga sanningen till polisen.
Jag var tvungen att komplettera så att rapporten skulle verka trogivande.
Var du rädd för att säga sanningen till polisen?
Nej.
Varför berättade du överhuvudtaget det här? Varför sa du inte att jag inte varit med som dina kompisar gjorde?
Jag försökte förklara det från början. Alltså, jag har sådana stora alkoholproblem nu i 2 års tid så klarar man inte en dag utan sprit. Jag har klarat av att sitta där och bli trakasserad.
Dina kompisar klarar
du? Jag vet inte om de har något problem.
Trots de här felen menar polisen, när forskaren sen tar tillbaka sitt erkännande, att det är ju väldigt märkligt att forskaren har kunnat erkänna falskt när han kunde så många detaljer. De detaljer han mindes fel tar man alltså ingen hänsyn till. Vi kan höra hur forskaren då förklarar hur han kunde ge ett erkännande som verkade trovärdigt.
Jag har fått de väsentligaste uppgifterna. Sen måste man ju själv tänka sig in i hur det kan ha gått till. Om man inte tappar bakom en vagn som man kan räkna ut om man får dra och bli. Hur ser det ska se ut?
Och inget av detta från det protokollet är sant.
Jag har inte varit i Malmö.
Det här sättet att kunna sluta sig till en historia hittar vi också i de övriga erkännandena som kommer dyka upp långt senare i den här historien. Det är förhör som sker efter att raggarna dömdes för mordbranden, men innan de dömdes för händelserna kring Bo Göranssons död.
Man får reda på detaljer från förhörsledare, eller vid häktningsförhandlingar, eller från de andra raggarna. Flera gånger får man andras erkännanden uppspelade för sig eller utskrivna att läsa på inför nästa förhör. Detaljerna vandrar, förhören kontamineras.
Efter att raggarna väl döms för mordbranden träder alltså en annan viktig faktor in. Nu inser alla att man kommer bli fällda igen. Detta är en mycket stor anledning till att Rick och göteborgaren Charlie då erkänner att man varit med i hamnen i Helsingborg. Man får helt enkelt rådet av advokaterna. Erkänn så blir det inte mord. Då blir det istället vållande till annans död och då slipper ni livstidsfängelse. Charlies advokat säger idag att han inte minns att han gett det rådet.
Ja, nej, jag kan inte tillfredsställa mycket mer om det.
Men så här säger Rick Cederholms advokat i en intervju med Jan Guillou 1983.
Det är helt riktigt. Vi försvarade ju diskuterat det nya läget sedan man hade funnit Göransson. Och det var ju helt ostridigt. Ja, vi bedömde det så i alla fall att de som hade satt fyr också hade satt honom med sig. Genom att näka så stod fältet fritt att bedöma vad som kunde ha hänt. Det kunde alltså bli ett mord.
Det här rör sig alltså om taktiska erkännanden, och det är lätt att förstå. Men de erkännanden som forskarna och Brylis gör, när fortfarande ingen är dömd och ingen teknisk bevisning finns, de är svårare att begripa. Som skäl har vi hört att forskaren hade ett alkoholmissbruk. Han kände stark abstinens. Och det stämmer också med uppgifter i förundersökningen om att han brukade dricka 20 flaskor öl om dagen. Brylis säger att han erkände för att han blev rädd och för att poliserna inte gav sig förrän han sa som de ville. Om det stämmer, då skulle ju falska erkännanden inte alls vara så ovanliga. Och grejen är att de inte är det.
Hej.
Hallå, is this Professor Garrett?
Yes.
Vi har ringt Brandon Garrett. Han är professor i juridik vid University of Virginia.
You know, in many countries, the main cause of wrongful convictions are false confessions. People tend to be surprised that anyone would falsely confess. Since after all, it's not good for you to falsely confess. It's not good to confess.
I sin egen forskning som senare publicerats i Stanford Law Review har professor Garrett jämfört 250 fall där människor erkänt brott, där sedan DNA-bevisning friat dem. I en tredjedel av de fall han granskade var de som erkände omyndiga. Den andra tredjedelen var människor med förståndshandikapp. Både omyndiga och människor med ett förståndshandikapp pekar forskningen på att de kan erkänna saker de inte begått. För de har mycket svårare att förstå konsekvenserna av sitt erkännande.
Well, because they just don't understand the consequences of the false confession. The line between truth and fiction for someone who's disabled or ill may be a little fuzzy.
Men den sista tredjedelen, de var vuxna individer som erkänt brott de inte begått. Och hos den sista tredjedelen, hos de vuxna, där kunde professor Garrett finna en stor gemensam nämnare. Långa förhörstider.
Almost without exception, interrogations are extremely long. Those take a long time to get an innocent person to falsely confess. You could figure that after many hours of questioning, you figure maybe eventually someone might say, fine, you know, whatever it is, I did it. Just let me out of the room. And often the police sort of convey the message that you will not leave this room unless you tell us what we need to hear. Some of these people eventually said, I did it, fine. But if they're innocent, then they don't really know what they did. And almost all of these cases, the police reported to the court and to the jury and to the prosecutors that this person had confessed in detail. They didn't just say, I did it, because maybe you could pressure someone to say the words, I did it. Police are trained to get a description of what you did. They want to hear the details of the crime, and those details should match how the crime actually happened.
Och den andra gemensamma nämnaren är att de som berättar kan återge skenbart specifika detaljer som bara mördaren kan ha känt till.
So what the detectives could say was, this person told us inside information. So we never told the media that the victim was stabbed 40 times or that her couch was beige or what the layout was of the back room in her apartment. This person told us all those things.
Och det här är alltså detaljer som ingen läckt till media, utan bara en handfull personer ska vetat. Fakta som polisen menar ska kommit till genom öppna frågor. Men när professor Garrett tittat närmare så hittar han sprickor i polisens förhör. Bland annat är bandspelarna inte på hela tiden. Någonting har hänt mellan när bandspelarna stängdes av och sattes på igen.
None of these interrogations were recorded in their entirety. Sometimes they would record like the statement that the person gave after 6 hours of questioning. But there was no record usually of the actual 6 hours of questioning.
Men frågan blir då, varför skulle en polis vilja med flit fabricera ett erkännande? Det finns många faktorer som spelar in, menar professor Garrett. Ett av huvudskälen är att polisen, de känner en så stor press att få människor att erkänna, att polisen av misstag börjar förstöra eller kontaminera förhöret med fakta.
Their questioning went on for so long and they were giving so many different stories to the person. Could it have happened like this? Could you have been in the apartment and maybe just watching? Or could it have been in self-defense and she came at you with a knife and then you grabbed the knife? And then over time they disclosed the fact that it was an apartment, that it was a female victim, that there was a knife. And they didn't even realize that they were disclosing these facts.
And so why do these people do this? The people that confess to the crimes that they haven't committed? The last third?
I've talked to many of them. They often thought that, they thought it was a ridiculous charade that they were being asked to repeat facts and tell the police what they wanted to hear. Some of these people really didn't give a full confession statement. The police typed something up and they just signed it. Some of these people really did eventually utter the words that the police wanted them to utter, but they thought there was no way for them to leave the room to see their families again unless they played along. After many, many hours of interrogation, they thought that that was the only way they could leave the room. And their innocence became a risk factor. Some of these people thought that, look, I'm innocent. I can clear it up later. I'll get a lawyer. I'll talk to the police again. These detectives who are questioning me are crazy. They're trying to get me to agree to a false story. But they trusted the system. They thought that, if they just signed the confession statement, went home to their families, got a lawyer, that they would clear everything up.
Jag berättar för professor Garrett om förhören i raggamordet. Och han ser det inte som så konstigt att flera personer kan erkänna falskt. Det enda polisen behöver göra är att använda samma metod på varje enskild individ.
There have been these high-profile examples of group false confessions in the United States. And people can't understand how multiple people could give the police details about the crime. What are the chances? Maybe one person might falsely confess, but how could multiple people falsely confess? But of course, if police are using the same coercive tactics on everyone, and if they're feeding the same information to everyone, then it's entirely predictable that if police can get one person to falsely confess, they could get five. And then we have, there are many of the cases I studied were cases where entire groups of people were freed by DNA tests because they all confessed falsely.
Allt som professor Brandon Garrett sett i sin forskning går att hitta i historien om raggamordet. Huvudvittnet Lotta är bara 16 år. Brylis är på gränsen till förståndshandikappad. Förhören pågår under lång tid och drar ibland ut över 5 timmar på raken. Bandspelaren stängs av och sätts på. Information kommer från förhörsledaren. Hur enkelt det kan ske, det hör vi till exempel här.
Jag hade aldrig behövt ta killen med eller han med, vad han sa han.
Jag menar det Bo Göransson.
Ja, det heter han kanske. Ja. Den här killen nu som hade hamnat i sjön. För det stod i tidningen om ett par månader.
Ja, förlåt, jag menar det kanske är partiskt sagt av mig. Jag menar inte så. Bo Göransson så heter ju den killen som han träffat i hamnen. Alltså. Men den killen som de hade slagit ner, det avser honom.
Ja.
Ja, plötsligt har Lotta fått höra namnet på Bo Göransson. Och så gruppdynamiken. I fallet med raggamordet har polisen flera gånger spelat upp ena personens erkännande för att få nästa att erkänna. Vi ser det i de gamla förhören, bland annat från Råstams 7 pärmar. Efter att de 7 raggarna döms för mordbrand så börjar man ju om och talar alla för mord på Bo Göransson. Då börjar Brylis återigen att erkänna. Nu vet vi vad det är som utlöser det här. I ett förhör med Brylis så tar polisen med sig bandet där forskaren erkänt. Det sker alltså 10 månader tidigare. Och man väljer medvetet bort och spela upp den delen av förhören där forskaren sen tar tillbaka sitt erkännande. Nu hamnar Brylis i ett mycket svårt läge. Erkänner han så gör han raggargänget arga. Erkänner han inte gör han polisen arg och nu också forskaren. I förhören hörs Brylis flera gånger upprepa sig ungefär så här.
Jag vet inte vad jag säger.
Precis som du upplevde.
Det har jag sagt.
Nej, det har du inte sagt.
I sin forskning visar ju professor Garrett att en person med förståndshandikapp just i det här läget har extra svårt att redogöra för vad han ska svara.
Well, because they just don't understand the consequences of the false confession. Like the line between truth and fiction for someone who's disabled or ill may be a little fuzzy.
Forskaren har sagt likadant.
Ja. Jag har tänkt över det. Jag kan inte bara säga en grej som inte stämmer.
Nej.
Den dömde seriemördaren Thomas Quick beviljas resning.
I Sverige har ett fall påverkat polisens arbete mer än alla andra när det kommer till just falska erkännanden.
Ja, du tänkte på Thomas Quick-utredningen, eller?
Det här är Göran Olsson, polisinspektör.
Göran Olsson, utredare av kalla fall.
Göran Olsson menar att efter Thomas Quick först dömts, men sen friats för totalt 8 mord. Mord där han först erkänt men sen tagit tillbaka sina erkännanden. Hela den här processen har skakat om Rättssverige och synen på falska erkännanden.
Många gånger när man pratar då med åklagare eller erfarna utredare så återgår man väldigt mycket till Thomas Quick-utredningen då. Att tänk på det här eller se det här, det här kanske inte varit så som man hade tänkt att det skulle bli då i frågeställningen då. Så
Quick-fallet har påverkat rättsväsendet?
Ja, absolut. Ja. Jättemycket. Man trodde ju väldigt mycket, man ville ju tro på det han sa. Och därför så när han började erkänna någonting och berätta saker, då var man inte så, kanske så kritisk till den frågeställning som var.
Frågan är ju om polisen varit kritisk nog mot vittnet Lotta. Hon är 16 år, alltså väldigt ung när den här historien tar fart. I en intervju som journalisten Jenny Mattsson gjort med åklagaren Kay Kalin efter att Kate Cedron friats och som vi fått låna av SVT, framgår tydligt hur Kalin såg på Lotta. Jenny Mattsson frågar varför inte Lotta åtalas för medhjälp när hon påstår att hon varit med i Cadillacen i hamnen. Var det kanske för att hon hjälpte åklagaren att få fram sanningen? Kalin svarar då:
jag tror inte att jag gjorde den bedömningen att hon hade hjälpt till att få fram sanningen, men jag gjorde den bedömningen att hon hade fått utstå så förbannat mycket genom sin nervkollaps och genom att hon hade fått schavotera på rättegångar och blivit utsatt för mycket. Så att det man skulle åtala henne för skulle ändå, om man skulle åtala henne för något, skyddande av brottsling eventuellt, skulle leda till sån påföljd att det inte stod i någon rimlig proportion till det lidande hon redan fått utstå.
Den här inställningen från åklagaren förklarar varför man trots allt fortsätter förhöra Lotta, fortsätter att tro henne, även efter det att man har förstått att hon ljuger om en sån stor sak som att hon var med vid branden i Malmö. För ett tag så påstår hon ju det. Vi nämnde det redan i avsnitt 1.
Jag var med den kvällen i bilen när de tände på varmböckerna med hur det var jag.
Men efter det att man här konstaterar att Lotta inte talar sanning.
Varför berättar du att du själv var med, Lotta?
Vill man alltså ändå fortsätta lyssna på henne?
Har du sett killen i bilen? Lotta, har du sett den här killen i bilen?
Ja, jag har sett honom.
Var ser du det?
I Helsingborg.
Var då i Helsingborg?
Utanför mig.
Ja. Det tror vi är sanningen, Lotta.
Vi har idag pratat med en av poliserna som var med då, Anders Nord, numera pensionerad polis. Men då jobbade Anders Nord med spaning och var den som hämtade Lotta till förhör för allra första gången.
Men du som har träffat henne, hur skulle du bedöma hennes trovärdighet?
Ja, jag hade bara kontakt med henne när vi hittade henne i Helsingborg, i hennes lägenhet. Och sen överlämnade vi henne till utredarna. Och då gav hon faktiskt ett trovärdigt intryck.
Ja, bedöm själva. Är detta en historia som ett trovärdigt vittne berättar?
Rolle och Rick satt längst fram. Vem satt närmast dörren?
Rick.
Han satt alltså längst till höger fram.
Jag vet att Rolle satt i mitten.
Rolle i mitten.
Han har på klodarna, han spelar precis hela tiden med.
Vad höll han på?
Han har på mixar som med bandspelaren hela tiden med. Satt så hela tiden.
Ja.
En detalj som kan verka trovärdig. Hur Rolle sitter och leker med bandspelaren. Och här.
Stannar ni någonstans på vägen?
Nej, men vi stannar. Vi kom till Malmö i kiosk. Jag skulle också köpa mer blandning. För därför kommer jag över att spriten inte är slut.
Jaha.
Också en trovärdig detalj som kommer spontant. Gänget har slut på blanddricka och måste stanna för att köpa mer läsk till spriten.
Vet du vilken kiosk det var de stannade?
Inte en aning. Jag känner inte till Malmö det.
Nej.
Problemet är bara att det här är detaljer som Lotta påstår ska ha skett när hon åker med gänget för att bränna ner Raggargården. En resa hon sen alltså säger att hon aldrig var med på. Det vi nyss hörde är alltså rena lögner, det säger Lotta själv. Det måste alltså ha varit väldigt svårt att veta när man kunde lita på Lotta och hennes detaljer.
Bandet
är påkopplat.
Samma svårigheter med att skilja det som är sant från det som är påhittat fanns i förhören också med Rick Cederholm.
Cederholm, du har ju blivit hörd i Borås tidigare.
När vi fick läsa Hannes Råstams 7 pärmar fann vi utskriften av det här förhöret vi nu lyssnar till. Det är på nästan 500 sidor och när vi läser det hittar vi över 60 tillfällen när man kan se eller höra att det som Rick erkänner bör ifrågasättas. Det här förhöret sker alltså efter att raggarna dömts för mordbranden, men före åtalet om Göranssons död. För skälet till att Rick erkänner är dels för att få fri brodern Kate, men också att få slippa livstidsfängelse för mord. Erkänner Rick kan han få åtalet att gälla vållande till annans död och inte mord. Och då riskerar man inte livstidsfängelse. Det här borde också förhörsledaren känna till och därför vara på sin vakt mot. Det finns en stark drivkraft för Rick att erkänna falskt.
När ni kommer till tratten av motorgården i Malmö, vilka som då är i bilen?
Det är de som är i bilen, det är de som är nämnda innan, utom Kate Cederholm.
Alla utom Kate, brorsan. Efteråt säger Rick så här om erkännandet när Jan Guillou intervjuar honom 1983.
Det här erkännandet, Rick, det är alltså rent teater då?
Ja, det är det ju, för att innan har jag hela tiden hävdat att jag var oskyldig. Men nu helt plötsligt gäller det att försöka se så skyldig ut som möjligt för att få så lindrigt straff som möjligt.
Jag springer kvickt som fan fram till huset då. Alltså precis intill huset då.
Vilket av byggnaderna är tre byggnader?
Ja, den som brann.
Ja, du menar den som är boningshus?
Mm.
Teatern var det så att genomföra den?
Egentligen inte, för jag visste ju allting redan innan. Så att få reda på allting, så att det var ju bara att säga upprepa vad andra redan har sagt. Men att jag själv, den personen ville ha i det hela, liksom, fick ställa sig i mitten och liksom.
Jo, men Jansson sätter igång då och frågar detalj efter detalj efter detalj. Ja. Hur stod folk runt bilen?
Ja, det var ju bara i princip att Pelle stod där och Niklas där eller vad som helst. Alltså, förstår du?
Jo, ja, men meningen med dem är att du ska stämma med andra berättelser.
Ja, men det gör de inte. Det gör de ju inte heller.
Och vem är det som åker på framsätet?
Jag och Jeppe.
Du och Jeppsson?
Ja.
Var sitter du i bilen?
Ja, nu sitter jag helt plötsligt i fönstret.
Ja, visst, men var sitter du på framsätet? Du sitter inte i fönstret.
Alltså, på högra sidan.
Jaha, ja, så sitter Jeppsson på mitten.
Nu sitter Jeppsson.
Du sitter närmast högra dörren.
Ja.
Framdörren.
Ja.
Vem sitter där bak då? Som du?
Sen är det Jeppe och forskaren här.
Jeppe, han satt ju sedan dig.
Nej, jag säger Jeppe, jag säger J och forskaren. Jag kan inte, jag kan faktiskt inte komma ihåg hur de sagt. Men jag satt i mitten där och sånt. Det. Men det är klart jag kan ju gissa mig till.
Vad gissar du då?
Ja, jag kan gissning här. Exempel, forskaren brukar vara glad och hänga i fönstret. Så han satt i fönstret.
Varje gång förhöret kommer in på detaljer blir det snårigt för Rick. Då har han svårt att ge tydliga svar och, vad viktigare är, när vi jämför hans svar stämmer de inte med till exempel den version som Lotta sagt eller den version som Göteborgsraggaren Charlie gett. Lotta påstår att enbart Charlie och Rick bär Bo Göransson genom att hålla honom upprätt och bära honom under armarna så att hans fötter släpar i marken. Charlie säger att han och Rick burit men genom att hålla i huvudet och i benen. Rick ger nu en tredje version.
Jag har Charlie varit i alla fall. Han sagt att han bara.
Har Charlie burit på kroppen eller inte?
Nej.
Det har han inte gjort.
Nej.
Det är du och forskaren och J och Olle.
Ja.
Det är ni fyra.
Ja. Det är vi fyra.
Ingen tvivel om den saken.
Om du nu vet hur det ligger till så kan du ju påminna mig lite grann.
Nej, det jag inte kan göra, för att då, det är bara det att Jansson trodde inte på mig och Jansson vill jag skulle säga så och så istället.
Jaha, på det viset.
Ja, så det får du ursäkta mig.
Ja, ja.
Det gör jag inte. Jag lägger inga ord på din tunga.
Sen kommer man till vem som åker med i Cadillacen ner till hamnen. Då ska ju Bo Göranssons kropp alltså ha lyfts över från Furyn till bagageutrymmet i den rosa Cadillacen. Då har huvudvittnet Lotta sagt att Rick sitter i framsätet. Charlie påstår att Rick satt i baksätet. Men Rick själv påstår nu att han inte ens fanns med i Cadillacen.
Var sitter du?
Jag sitter i Furyn.
Sitter du i Furyn?
Ja, visst. Jag och J.O. och Jeppe sitter i Furyn. Och vad heter det? Rollerforskaren sitter i Cadillacen.
Men förhörsledare Jansson tycker att historien Rick nu berättar är konstig. Den här versionen verkar han inte köpa.
Märkligt att den kör först, för att han som är från Göteborg, han har inte så stor lokalkännedom.
Förlåt, han har inte så stor...
Han har inte så stor lokalkännedom.
Nej, men det finns ju...
Han har en stor känsla för gator och sånt i Helsingborg.
Nej, men rolloforskaren åker ju med i den bilen ju.
Menar du var de som bestämde vad han skulle köra?
Ja. Visa vägen alltså.
Ännu märkligare blir det när Rick också påstår att vittnet Lotta inte ens varit med nere vid hamnen när man ska kastat i Bo Göranssons kropp.
Lotta, då, var är hon?
Hon är ingenstans.
Är hon ingenstans?
Nej.
Är hon tog med nere i hamnen?
Nej, hon är inte med nere i hamnen.
Är hon inte?
Nej, absolut inte. Hon är kvar hemma och hon har folk hemma i huset ju.
Ja, men hon påstår ju själv att hon är närvarande där, och det är ytterligare två som beskriver att hon är nära.
Ja, jag såg ingen låta i hamnen i alla fall. Det kan jag gå igen på.
Ju längre förhöret pågår, desto mer skeptisk blir förhörsledare Jansson till vad Rick säger. Det här som vi ska höra nu är en extra viktig passage, för under tingsrättens förhandlingar har Rick återtagit sitt erkännande. Han säger då, under ed, att han aldrig varit med om branden eller om Bo Göranssons försvinnande. Men då väljer åklagaren att spela upp delar ur just det här förhöret. Och i domen skriver man att Rick Cederholms berättelse, citat, ger ett klart intryck av att beskriva egenupplevda händelser, slutcitat. Inte alla delar av berättelsen, men till exempel just det här.
Går du någonting för att konstatera att personen var levande eller död?
Ja, vi kände på hjärtat bara. Det gjorde
vi. Så gjorde ni?
Ja. Det gjorde vi på vägen upp till Helsingborg flera gånger.
Ja. Men ni höll då handen ovanpå hjärthalten?
Bröstkorgen, ja.
På bröstkorgen?
Och så riste vi han och sånt.
Jaha.
Just det vi hörde nu, alltså hur man i bilen enligt Rick konstaterar att Bo Göransson inte lever, det är en passage som av tingsrätten beskrivs ge, citat, ett starkt intryck av att vara sanningsenligt. Slutcitat. Men det som alltså ligger till grund för domen mot Rick och de andra raggarna, just den passagen vi hört, kan spår nu avslöja att inte ens förhörsledaren själv tror på.
Ursäkta mig, Rick, men jag tvivlar på dina uppgifter när du säger det, att man försöker konstatera om han är vid liv eller inte.
Vi försökte få liv.
Genom att hålla en hand på hans bröst.
Ja, vi riste han och sånt flera gånger och sånt. Gjorde vi. Och håll på.
Riste honom, ja. Det skulle innebära att man kan skaka liv i honom, menar du, när han är skadad. Det kunde inte tvärtom vara en fara för hans liv i allra högsta grad att skaka honom.
Ja. Så när man avslutar förhören för dagen, då har man hållit på i nästan 4 timmar, så är utredare Jansson skeptisk till många detaljer.
Jag har inte mycket mer att tillägga i det här sammanhanget, Rick, för att du vill tydligtvis inte hålla dig till fakta som de andra har vidrört här i sammanhanget. Men
jo, jag vill gärna hålla mig till fakta, det är bara det att jag kommer inte ihåg.
Jag är väl inte helt övertygad om att du är så särskilt villig att prata på vissa bestämda punkter, men det är ditt privilegium här att där du själv tycker att det bränns under skogsulorna, där försöker du att hålla dig på ett annat plan, så att säga. Men du kommer att inse det värdelösa i det så småningom.
Ja.
Ändå leder alltså detta förhör till att man bygger ihop domarna kring det som Malmö tingsrätt kallar för en av de allvarligaste händelserna i svensk kriminalhistoria. För som ni har hört har man också fått Charlie att erkänna. Han är en av de fyra göteborgsraggare som sover över hos vittnet Lotta natten mellan lördagen och söndagen och som äger den rosa Cadillacen. Charlie har hela tiden nekat, men två saker får honom plötsligt att svänga 180 grader. För det första så spelar man upp Riks tveksamma erkännande, alltså det som vi nyss hörde hur till och med förhörsledaren var skeptisk till. Delar av det här erkännandet får alltså Charlie lyssna till när han förhörs. För det andra så vill förhörsledaren att efter förhöret att Charlie, som fortfarande är tveksam, bör prata med sin advokat. När man sen fortsätter kommer Charlie med en helt ny version. Då erkänner också han. I den intervju som journalisten Janne Mattsson gör med åklagare Kalin och som vi fått låna från SVT, menar Kalin att det här erkännandet är ett av de mest gripande han någonsin har hört. Men till spår säger Charlie idag att alltihop var rent ljug. Precis som Rick Sederholm menar han att han fick rådet från sin advokat att erkänna eftersom de ändå skulle bli fällda. Och då gällde det att verka trovärdig. Charlie vill inte att vi spelar in, men när Spår pratar med honom vid flertalet tillfällen är han väldigt tydlig. Han har aldrig varit med om att slänga någon kropp i hamnen. Hela historien med den rosa Cadillacen och Bo Göransson är ren lögn från hans sida för att slippa undan så billigt som möjligt. Och som professor Brandon Garrett menar i sin forskning, om man kan få en person att erkänna falskt kan man få flera genom samma metod.
Of course, if police are using the same course of tactics on everyone, and if they're feeding the same information to everyone, then it's entirely predictable that if police can get one person to falsely confess, they could get five. Many of the cases I studied were cases where entire groups of people were freed by DNA tests because they all confessed falsely.
Det här stämmer också på nästa göteborgare. Efter många samtal har han bestämt sig för att till slut ställa upp på intervju. Det handlar om göteborgaren som ni hörde i tredje avsnittet. Han som sa så här.
Det har det nog.
Du menar att det har funnits en kropp?
Ja.
Det här är Janne. Han som körde den rosa Cadillacen och enligt åtalet också skulle varit chaufför när man åker för att dumpa Bo Göranssons kropp i hamnen. Nu har Janne lyssnat på Spårs granskning och försökt minnas tillbaka så gott det går. Och så här säger han nu om det som hände november 1979.
Ja, jag har ju gjort det. Lyssnat i kappen det lite grann.
Ja, vi blev ju avbrutna sist kan man säga hemma då. Då var du inne på att det kanske hade funnits en kropp.
Ja, det var jag. Men jag är inte lika säker på detta längre. Det är jag inte. Jag har gått och funderat på det här fram och tillbaka sen du kom igång. Jag har satt igång med tankar och grejer. Jag är inte alls säker på att det verkligen har funnits en kropp med i bilden överhuvudtaget.
Då är det nog många som lyssnar. Hur kan man, som tänker, liksom, hur kan man vara osäker på en sån historia? Liksom? Så då får du kanske berätta hur det var att bli förhörd här.
Ja, alltså, de sitter ju och förhör och ja, de lägger ju liksom orden framför dig och så får du forma en egen historia och de fyller i och exempelvis att de andra killarna stod här och gjorde det och då måste du ha stått där borta och den här biten då. Då tänker man det själv, men så kan det ju ha varit. Så försöker man hitta på någonting för att komma därifrån.
Och de andra får ju höra, vet jag, liksom delar av varandras erkännande. Var det någonting du också fick vara med om?
Ja, just det. Ja, du helt enkelt. Jag fick ju läsa massor av protokoll om vad de andra hade sagt och vad våra kronvittne hade sagt och ändrat sig fram och tillbaka och helt plötsligt så säger de, ja, men nu har de andra erkänt och nu måste du erkänna för du måste komma ihåg det här. Man kan inte glömma en sån här grej.
Så när du tänker tillbaka på den här historien idag då?
Nej, jag vet inte. Jag kan inte ställa mig och svära på en bibel att jag har varit med och burit en kropp här eller att de har gjort det och det.
Jag kan inte, för jag kommer inte ihåg. Jag vet inte. Jag tycker väl som så här att har man varit med om en sån här allvarlig händelse så borde man väl fan komma ihåg det.
Och så precis när vi ska lägga på kommer Janne på en sak till. Om hur förhören gick till. Och det är ytterligare en pusselbit som passar allt för väl med professor Brandon Garretts forskning kring falska erkännanden.
Sen emellan så stängde de av bandan då och så pratade de runt omkring. Det precis så sätter de på och startar förhören igen och då dyker det upp saker som man har pratat om. Bandan var då stängd.
Jaha. Vad kunde det vara?
Ja, men det kunde ju exempelvis ha varit det här då med att jag skulle ha stått bakom Cadillacen och höllt i ena benet på grabben. Det är någon som har sagt. Men jag har inga klara minnen från det här. Och då kan jag tycka väl faktiskt att jag har väl kanske inte, det kanske inte ens har hänt. Det låter luddigt och suddigt och vimsigt och flummigt på alla sätt, men det är så mina tankar går.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi valde att börja den här historien med att intervjua Jan Guillou om skopet som gjorde att han fick Stora journalistpriset, men som samtidigt gjorde honom ovän med många kollegor. I skånsk press hade man redan innan rättegången om mordbrand kunnat läsa att gänget dessutom var misstänkta för mord på Bo Göransson. Åklagarens version var en förhärskande, tills Jan Guillou och Rekordmagasinet gjorde entré två år senare.
Ja, alltså vi hade ju idiotförklarat hela den skånska pressen. Rättvist tycker jag själv efterhand, men av någon anledning så tyckte inte de det, kollegorna på Sydsvenskan och Kvällsposten och vad det kan ha varit. Vi bemöttes ytterst fientligt i den skånska pressen. Vilket är lätt att förstå eftersom de ju hade bundit sig så oerhört hårt vid att hylla åklagarens version och till och med som i något fall skrev i dramatiserad form hur det hela med repliker och allt sånt där, hur det hela skulle ha gått till.
För att förstå hur den här polariseringen dels skapats och sen fortsatt leva i media och som därmed kastat en skugga av tvivel på hela fallet, så har Spår därför också granskat hur rapporteringen kring fallet gått till.
Vi har nu läst om 7 permar som Hannes Råstam fick av Janne Mattsson. Vi har också läst om intervjuer som Janne Mattsson gjorde med vittnet Lotta och åklagare Kalin. Och vi har också läst över 150 tidningsartiklar som skrivits om fallet, främst under 80-talets första hälft. Nu kan vi se att den polariserade bilden kring händelseförloppet har sitt ursprung i hur man förhöll sig till själva grundmaterialet, det vill säga domar och förhörsprotokoll.
För Janne Mattsson, som alltså drev tesen att Jan Guillou hade fel, valde nämligen att prata med inte bara åklagaren i fallet, utan också den journalist som kanske allra mest målade ut raggargänget som skyldiga i sina artiklar, Arlette Klarström. Det bekräftas av Janne Mattssons änka Malena Rydberg.
Mina föräldrar bodde utanför här och där bodde också den journalist som följde rättegången mot det här raggargänget i Malmö. Och henne tog Janne kontakt med och fick höra hennes version av massa saker. Jag har aldrig träffat henne.
Kan det vara Arlette Klarström?
Det stämmer nog.
I en text som publiceras i maj 1981 och som Jan Guillou menar när han säger att man har skrivit i dramatiserad form, då skriver Arlette Klarström bland annat att vittnet Lotta
besöks av två hårdingar ur gänget som dyker upp i nedskitade jeans och kräver att tvättmaskinen genast sparkas igång. Vad har ni varit? Vad har ni gjort? Frågar flickan. Ute och grillat korv.
Det här sättet att skriva är hämtat från en av Lottas olika versioner av händelseförloppet. Men för läsaren framstår det som en fastslagen sanning. Det baseras ju på offentliga handlingar, rättegångsreferat och förhör. Problemet är ju bara att Lotta tar tillbaka den här historien när hon sen berättar att man åkte ner till hamnen istället för att tvätta jeans. Men alla tveksamheter och motsägelser har inte fått plats i rapporteringen av raggamordet. Och Arlette Klarström och många andra skribenter, de köpte helt enkelt åklagarens version av händelseförloppet. Det menar Jan Guillou.
Det fanns ju fortfarande oskrivna journalistiska regler som sa sånt där som att man ska inte kvälja dom. Alltså det är en uppfattning som kommer egentligen från det kalla kriget, att det myndigheten har beslutat måste medierna ställa upp på för att det är en sorts nationell endräkt.
Och när då Janne Mattsson intervjuar Arlette Klarström förstår vi också hur han möjligen färgas av hennes inställning. Sen hamnar alltså materialet hos Janne Josefsson och till slut hos Hannes Råstam. Fortfarande idag hör vi kollegor som berättar om alla tvivel som finns kring fallet. Och tvivel finns. De är ibland också rimliga. Det har vi varit inne på förut. Kalkonmiddagen är ju märklig. Huvudpersonen som man ska fira, Kate Cederholm, bjuds att äta kalkon som han själv inte tycker om.
Vidare så är själva vittneshistoriken ifrågasatt. Att samtliga inblandade minns väldigt lite. Men sen lång tid senare minns alla mycket mer detaljerat vad som hände den natten. Kort sagt, de kunde prata ihop sig.
Men i den resningsdom där Kate Cederholm frias resonerar också rätten kring historierna kring middagen och tv-kvällen framför McKayens. Men man menar att alla vittnen där är att lita på. Man ger heller inte resonemanget kring alibit så mycket tyngd. Istället är det de förhör med Brylis och forskaren som vi tidigare varit inne på som också hovrätten kritiserar. Så här sa ju advokaten Jan Karlsson som var med redan i vårt andra avsnitt.
I princip så har åklagaren stött hela sitt case på uppgifter som två då medmisstänkta eller medåtalade uppgifter från förundersökning som de egentligen har tagit tillbaka. Och det är ju väldigt vagt.
Så historien om bilfärden, kalkonmiddagen och McKayens, den var viktig. För att göra bra tv och för att få till en resning i fallet. Alltså skapa opinion. Men mindre viktig i själva rättssalen. Eller med andra ord, kalkonmiddagen kan inte förklara mordbranden eller Bo Göranssons försvinnande. Bara tydliggöra hur omöjligt det är att Kate Cederholm skulle varit någon annanstans än där.
Och när vi idag pratar med Siv Jönsson som ska ha bjudit på kalkonmiddagen är hon lika säker nu som hon var 1980.
Jag väcker aldrig en tum från utan att Kate där hos oss den permissionen.
Okej, dags att sammanfatta hela raggamordet. Det här är vad spår har kommit fram till.
Bo Göransson försvinner på fredagen den 23 november 1979. Klockan 1 på eftermiddagen säger han hej då till sina föräldrar. Och det är sista gången de ser honom i livet.
Samma kväll ska Roadrunners ha invigningsfest för sin nyrenoverade lokal ute vid Granbackens motorgård.
Ett vittne, en busschaufför som enligt uppgifter var nykterist och därmed tillförlitlig, har sett Bo Göransson på raggargården på fredagskvällen. Där har Bo Göransson hamnat i bråk med tre oidentifierade Malmöraggare.
Raggargården brinner ett dygn senare natten mot söndag. Mellan 100 och 150 personer var där. 11 brandbilar var på plats för att släcka elden. Enligt de brandprotokoll som upprättas efteråt konstateras att branden antingen orsakats av vårdslöshet med eld eller att den blivit anlagd.
Bo Göransson hittas i Helsingborgs hamn den 4 februari 1980, drygt 10 veckor senare.
Det är fakta. Resten av målet är enbart byggt på vittnesuppgifter. Vi är mycket ödmjuka inför att vi gör vår granskning över 35 år efter att de här händelserna ägt rum. Och det finns såklart en rad problem med att komma in så sent i en granskning. Vi har ju till exempel inte kunnat prata med alla som var med. Det hade varit ovärderligt att få prata med människor som var på plats när det hände. Det här beskriver polisinspektör Göran Olsson bra. Han jobbar med kalla fall och han hamnar själv i det här problemet ibland.
Ibland så har man ju som utredare egna kom ihåg som man inte kan teckna ner. Man får inte ner allting på papper. Det vore ju alltid jättebra att varje tanke och varje sak man gör att det skulle på något sätt dokumenteras. Men så blir det inte. Det blir ju inte för någon oavsett vilka yrke man har.
Men det är en svaghet såklart när vi kommer efteråt och ska granska ett fall och ingen av de utredarna som hade fallet är i livet eller kan prata. Liksom. Då är det ju det är klart att det blir en svaghet i vår granskning också då.
Ja, exakt. Så blir det.
Men det vi har gjort, det är att ha lyssnat på över 30 timmar förhör. Vi har läst tusentals sidor förundersökningsmaterial och tidningsartiklar. Vi har granskat 5 tv-program och nyhetsutsändningar i både radio och tv. Och bilden som framkommer om vad som hänt är då tydlig. Inte minst i ljuset av den forskning som professor Brandon Garrett presenterat.
In many countries, the main cause of wrongful convictions are false confessions.
Den amerikanska studien bygger alltså på 250 fall där det är bevisat med DNA att de 250 erkännanden var felaktiga. Och alla de svagheterna och riskerna som presenteras där finns representerade i raggamålet. Det gör att det framstår som än mer tydligt att Kate Cederholm inte skulle ha dömts. Precis som Jan Guillou kom fram till.
Men spår har ju tagit ett större grepp. Vi har undersökt om ens någon av raggarna borde blivit dömd. Och vårt svar måste bli att det mesta talar för nej. Det skulle de inte. Förhören och utredningen visar på sådana brister att vi menar att de invändningar som hovrätten hade mot Brylis och forskarens erkännanden när Kate Cederholm friades också borde gälla för resten av fallet. Man konstaterar ju då att Brylis blivit ledd och att Kates namn förts in av utredarna. Med tanke på den forskning som finns idag kring falska erkännanden borde man, åtminstone idag, se att hela förhören kring Brylis medverkan och utpekanden borde kritiseras mer.
Forskarens erkännande innehåller tydliga faktafel och hans förklaring till hur han ändå får några detaljer av åklagaren är rätt så trovärdig och stämmer med de övriga tendenserna vi hittat i grundmaterialet. Det är därmed befogat att ställa sig frågan, är erkännandena verkligen korrekta?
I domen från mordbranden har tingsrätten bifogat förhören med Brylis och forskaren när de erkänner. Men det är sammandrag gjorda av polisen som inte ger en sann bild av hur de här erkännandena egentligen gick till. I förhören ser det ut som att Brylis har en rak och sammanhängande historia, långt från den styrda version han faktiskt gett. Forskarens sammandrag ger sken av att han till exempel sagt ordet Molotov cocktails, inte att han fick ledtråden från utredare Jansson, som han själv påstår.
Jansson nämnde flaskor med bensin.
Det måste bli Molotov.
Känner du till?
Ja, man har ju sett överallt på TV.
Och genom att använda sig av dessa sammanfattade förhör låter rätten, alltså det som sägs i förundersökningen, väga tyngre än när Brylis och forskaren vittnar under ed i rätten. Och då att de faktiskt är oskyldiga. Vi hör polisinspektör Göran Olsson igen.
Oavsett vad man sen säger i förhören så är det som är viktigast är ju det som är i rättegången sen, vad de säger för någonting.
Ja, just det. Och där har man använt förhör från förundersökningen när några av vittnena inte har velat prata i rättegången. Eller rättare sagt, när några vittnen återtar sina erkännanden så har man använt de förhör som man har tagit innan då under förundersökningstiden där.
Okay.
Där de faktiskt erkänner. Man låter alltså förundersökningsförhören trumfa det de säger i rätten.
Mm.
Är det vanligt?
Nej, det tror jag inte.
Har då polisen medvetet drivit igenom en felaktig utredning för att få fast Cederholmarna till varje pris? Nej, inte nödvändigtvis. I forskningen som professor Brandon Garrett gjort finns det ju stöd för det motsatta. Att poliserna gör sitt yttersta för att få det rätt.
Flera gånger säger utredare Jansson så här under förhören.
Detta du har sagt här, det måste vara sånt som du har upplevt. Är det någonting som du inte upplevt så backa för guds skull av det redan nu.
Det är vad jag upplevt och det som jag har sagt.
Det är helt korrekt detta.
Ja.
Efteråt är många poliser och åklagare Kalin förargade över Jan Guillous granskning när han påstår att Janssons agg mot Cederholmarna gjorde att han drev utredningen ensidigt och kritiskt. Det kan säkert funnits fog för Guillous åsikt, men i det material spår sett har vi inte sett det så tydligt. Men pressen på polisen är här mycket, mycket stor. Tingsrätten skriver ju i sin dom att det rör sig om, citat, en av de allvarligaste händelserna i vår kriminalhistoria, slutcitat. Och även om Jansson alltså i förhören ställer kritiska frågor till Lotta, hindrar det till exempel inte att utredarna med åklagare Kalin i spetsen förhör Lotta när hon är intagen på psykiatrisk klinik.
Lotta, har du sett den här killen i bilen?
Ja, jag har sett honom.
Var ser du det?
I Helsingborg.
Ja, var då i Helsingborg?
Utanför mig.
Ja. Det tror vi är sanningen.
Och om pressen är så stor på polisen är pressen ännu värre för den 16-åriga flickan som är själva nyckelvittnet. Man får inte glömma att det är hon som först berättar för polisen om att raggarna eventuellt kan vara inblandade. Lotta har, sedan hon började berätta för polisen, fått lämna Helsingborg. Hon har flyttat till Malmö och i stor del fått klara sig själv trots att hon är så ung. Om det är det eller något annat skäl som gör att hon börjar berätta den här historien, det vet vi inte. Men i det hon berättar hittar vi så mycket motstridigheter och felaktigheter, och ibland rena lögner, att hennes trovärdighet måste ifrågasättas.
Så det spår har kunnat se under vår granskning är helt enkelt, ja, raggarna kan ha gjort sig skyldiga till mordbranden och bortförandet av Bo Göransson. Men det är inte troligt. Tvärtom pekar det mesta faktiskt på att ingen av de båda händelserna har ägt rum på det sättet åklagaren menar. Branden kan ha startat utan att den har varit anlagd. Det konstateras i den rapport som görs av brandmännen efteråt. Ni som lyssnar via Acasts app kan se rapporten i era mobiler nu. Och Bo Göransson, han kan ha trillat i hamnen i Helsingborg utan hjälp. De förhör och utpekanden som fällt raggarna innehåller helt enkelt för många tveksamheter och bär i sig så mycket tvivel att det här fallet, om det skulle skett idag, med största säkerhet skulle fått ett annat slut. Att prata om en sammansvärjning mellan advokater, åklagare och poliser, som en del av raggarna idag påstår att det var, är att gå för långt. Men att det är ett justitiemord, inte bara då för Kate Cederholm, utan också resten av raggarna, det finns det goda skäl till att påstå.
Det är inte så att man sitter och sammansvärjer sig på så vis att nu ska vi se till att få oskyldiga personer dömda. Det är ju ingen som riktigt tror, men däremot så har ju de hela den här gruppen människor suggererat sig själva att ta bevisningen allt för lättvindigt. Det är ju sånt vi har sett tidigare. Apropå Hannes Råstam så har han ju sen i sin kvickutredning visat att här sitter domstolar, åklagare, advokater och tar väldigt lätt på den påstådda bevisningen. Som när man sen sätter en kritisk belysning på den där bevisningen, då spricker den ju.
I Hannes Råstams material, de sju pärmarna och de två intervjuerna som Janne Mattsson gjorde med åklagare Kalin och vittnet Lotta, har vi inte hittat något med substans som kan rasera Guillous arbete. Råstam publicerade aldrig heller något. Vi kan inte veta varför eller om han hade mer material som vi inte fått se. Det vi däremot vet är att Hannes Råstam förklarade gåtan med fallet Thomas Quick genom att ta till sig av ny forskning kring just falska erkännanden.
Jag bestämmer mig för att åka till Washington och prata med Greg McCrary.
Som FBI-agent har han utrett mer än 1000 mord och har dessutom läst delar av kvickutredningen. McCrary har också stora kunskaper om falska erkännanden och att det finns uppenbara riskgrupper.
You have to be very careful when you're dealing with people with mental issues, drug issues or youth.
Och falska erkännanden kom Råstam i kontakt med i ett reportage som han döpte till Varför erkände de? Det fallet handlade om en rad mordbränder i Gävle 1975 och 76 där man till slut fick ett gäng barn och ungdomar mellan 9 och 18 år att erkänna. Efteråt framkom det att förhören varit mycket tuffa, häktningstiderna långa och poliserna påstods använt ledande frågor. Likheterna med utredningen kring raggamordet är alltså stora.
Något som däremot skulle kullkasta hela historien är ju om det visar sig stämma som Rick och Rolle påstår, att Bo Göransson åkte till Helsingborg med någon annan redan på fredagskvällen. Tack vare att vi fått läsa Jenny Mattssons material hittar vi namnet på en av de personer som påståtts ha kört en bil där Bo Göransson ska åkt med. Han vill inte att vi spelar in när vi pratar med honom, men vi får citera honom. Han säger att det kan ha varit så att offret Bo Göransson försvann när han tillsammans med en grupp andra individer skulle tura från Helsingborgs hamn. Att det kan ha varit så att han var så ny i gänget att ingen tänkte på att han plötsligt försvann. När vi frågar om någon annan kan styrka den här tesen säger han nej. Och det skulle kunna förbli bara ytterligare ett av alla otaliga rykten som vi stött på. Men så säger han sig vara villig att prata med Bo Göranssons bror Mats, som ni hörde i förra avsnittet. Dessutom så säger han att han funderat på att höra av sig till familjen efter att brottet preskriberats. Men att han till slut inte gjort det för att han inte velat riva upp några gamla sår.
Hej, det var Mats här. Ja.
Hallå Mats. Vi ringer till Mats och berättar om vad som precis skett.
Jag vill smsa dig numret till mig så att jag nu tror jag inte kan med mig det.
Ja, det ska jag göra. Vi ger personens nummer till Mats Göransson så att de ska kunna talas vid.
Då kan ju också be någon form av avslut också på det här. För vår del i alla fall. Ja.
Och efter några dagar ringer Mats Göransson upp och berättar vad som sagts.
Alltså Bo försvann ju på fredag va? Och han hade hamnat i slagsmål men på något vis där på den här raggarklubben på fredagskvällen. Ja.
Precis.
Precis så. Och det var väl någon bartender som hade frågat honom efteråt om han hade mått bra efteråt och han hade sagt att det var okej va? Sen så berättar ju han för mig, den här killen som jag pratade med, att han är så redans berusad så att han spyr bilen till Helsingborg och släpps av i Helsingborg va? Sen har han sprungit och trillat själv och antagligen själv trillat ner i handbassängen också.
Den här personen återberättar ungefär samma historia för Mats som han gjorde för oss. Skillnaden är att han nu kommer att prata med några av de andra individerna som antagligen var med och turade.
Men han skulle kolla med någon gamla kompis och sa om det var någon annan som visste något annat. Va? För jag blev lite så lurig när han ville ringa och prata med mig. Det känns precis som att om han ville liksom, rentra sig på något vis eller försöka prata av sig lite. Va? Det verkar ju ändå som att det finns liksom någon form av munkavel ändå på något vis. Va? För han ville ju inte berätta så mycket ändå. Va? Grejen hade ju varit att om någon hade berättat någonting för oss, att det hade varit gått till på det viset kanske, om det är nu sant, så kunde ju vi liksom, ska säga, lagt åt sidan. Då har det ju varit en tragisk olycka istället. Va? Vi har ju hela tiden levt i någon form av förvissning liksom, att det är de här från Klippan som har gjort det. Va? Det har ju blivit itutat i hela mitt liv på något vis. Va? Men är det inte så så tycker jag ju det är ju skandal om de har suttit i fängelse för någonting de inte har gjort. Va?
Vad som nu sker med Rick, Rolle och Jeppe återstår att se. Spårs granskning har lett till att en advokatbyrå har kontaktat Rolle. Det sker efter de tre inledande avsnitten av historien. Där avslöjar vi ju bland annat att det fanns en dagbok som talar för att Rolle inte alls var med om mordbranden. Martin följer med Rolle när han besöker advokatbyrån för första gången för att de ska kunna se om det finns en möjlighet att söka resning.
Det är ganska pirrigt. Jag har aldrig varit så nervös, tror jag.
Ja, förutom domen som kom.
Vad är du nervös för?
Det är 30 års lidande som kanske släpper.
Hur har det varit för dig när vi har gjort den här? Gått igenom det här fallet igen för dig?
Det känns fantastiskt bra. Det är en fruktansvärd lättnad. Bara den här biten som har kommit hittills.
Här är det.
På grund av klientsekretessen får Spår inte vara med på det här mötet.
Välkommen. Micke, vill ni ha en kopp kaffe?
Men några dagar senare hör juristerna Mikael Westerlund och Carl Emil Ekdahl av sig till oss. De har tagit sig an Rolles fall.
Ja, då sitter vi här, det är en dag i slutet av november. Ja. Och vi sitter här för att ni har tagit er an då Roland Rolle Radunz och hans fall. Varför har ni gjort det, Mikael?
Det är ju så att Rolle har vänt sig till oss därför att han vill ha upprättelse och att han vill ge in en resningsansökan. Och vi har sagt till Rolle att vi är behjälpliga med det.
Vad skulle en resning göra idag? Jag menar, fallet är ju faktiskt preskriberat.
Genom resningsbeslutet tas ju ärendet upp på nytt och sen är hans avsikt att få en frikännande dom och det handlar om att bli rentvådd.
Men vad är det som får er att ändå lägga ner tid på detta?
Kunskapen idag om riskerna för falska erkännanden och så är mycket större än vad den var 1979 och på 80-talet och så. Och i det här ärendet så har ju tingsrätterna lagt betydande vikt vid vissa medgivande under förundersökningen och så har man bara hållit dem för goda. Och 79 och 80 på den tiden kanske inte det var särskilt anmärkningsvärt eller konstigt, men idag är forskningsläget någonting helt annat. Idag vet vi att det är inte ovanligt med att personer som blir anhållna, gripna, lämnar uppgifter som är till nackdel för en själv och som inte sällan också kan vara helt felaktiga. Och det finns, när man lyssnar på de förhör som har hållits i den här utredningen så reses ett antal frågor om det faktiskt inte är på det sättet i den här utredningen.
När jag var nere hos Rolle så visade han ju mig dagboken från sin syster. Hur ser ni på den som någon form av alibibevisning? Vad är det värt i era ögon?
Vi kommer behöva titta på allting med nya ögon nu och vad det kommer ha för betydelse när vi sen ger vår resningsansökan. Det får vi återkomma till.
Vi började ju faktiskt den här granskningen just i den här paradoxen tror jag vi kallar det för. Att Kate frias ju efteråt. Han var inte med på platsen men ändå så är de andra dömda efter att till exempel angjort en molotovcocktail tillsammans med Kate. Att utfört själva branden på order av Kate. Vad innebär det egentligen rent juridiskt?
Det är ju det som är det mest intressanta i det här ärendet att Rolle är ju dömd för medhjälpsbrott och en av huvudgärningsmännen, han är friad. Man har så att säga lyft ut honom ur ett händelseförlopp. Och det intressanta nu är ju, vad får det för konsekvenser för de då som är dömda som medhjälpare? Och så kanske borde åklagaren ha öppnat hela utredningen efter att Kate friades. Och så. Det gjordes ju inte. Och det kan man väl tänka sig att lyckas vi nu nå framgång och få en resning så att åklagaren kommer ta ett bredare grepp om det här och titta. Okej, nu har två stycken av de här raggarna blivit friade. Vad hände egentligen?
Ja, Rolle.
För Roland Rolle Radunz är det här förhoppningsvis ett avslut.
Det har varit helt fantastiskt om man säger så. Man är ju glad att man vill gräva i det. Vi har velat ha fram sanningen i många år. Man har inte vågat vad vi ska ta i. Vad vi ska greppa överhuvudtaget.
Upplever du att människor inte har trott på er eller?
Jo, nära vänner och så har ju trott på oss att vi är oskyldiga. Men sen, någon med makt. Man vet inte riktigt hur man skulle gå tillväga. Vi har trott att vi skulle ha nya hårda bevis. Typ fotografi, någon som erkänner någonting. Men sen har ni kommit fram till, och flera ni, och kommit fram till att Kates resning det är typ ett nytt bevis. Mina dagböcker är ett bevis. Och då har man ju trott att det var inte bevis nog.
Och hur är det att ha en advokat igen då?
Det är helt fantastiskt. Det jag tycker mest är synd och det som jag har lidit mest av, det är ju Göranssons familj. Det är det som har svidit mest i mitt hjärta.
Hur menar du?
Ja, de har ju gått och trott att vi har slått ihjäl deras son, bror, kusin, släkting, vän. Som vi inte har gjort. Det har liksom varit en falsk tröst för dem. Och det har ju känts, verkligen känts.
Spår görs av produktionsbolagen A1 Produktion och Ljudbang tillsammans med Acast.
Ljudtekniker är Jonas Sjöberg och researcher Lisa Domelin.
Produktionsassistent Anton Emanuelsson Bretander.
Projektledare Vianja Lall. Exekutivproducent på Acast är Carl Rosander.
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till Malmö stadsarkiv, Sveriges Television och Dokument inifrån redaktionen samt till Malena Rydberg som gav oss tillåtelse att titta på materialet som Janne Mattsson arbetat fram. Utan vänliga personer som er hade vi inte kunnat göra den här granskningen.
Ett stort tack till alla lyssnare som hört av sig också. Utan er lyssnare, inget spår.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.